Ja, inte har man ju tålamod att lyssna på mer av den där signaturen en dag som den här. Alldeles nyss så blev det klart att Thomas Tranström är knep. Nobelpriset i litteratur och kulturtimmen kommer idag att, ja, väldigt brett och på alla möjliga sätt behandla det här. Med mig i studion i Åbo har jag Jenny Wikström, Sebastian Bergholm heter jag och Gunjard Wikholm, du är med oss i Helsingfors tillsammans med Anna Dönsberg, Mattias Rosen och Mattias Rosenlund. Hur reagerar ni på det här?
Ja, det där ordet äntligen är alldeles, alldeles för litet. Det är totalt mikro för de känslor jag har. Både tankar och känslor. För att Thomas Tranström är, han är så fantastisk och han har haft stor betydelse också internationellt, så att jag har ganska svårt faktiskt att hålla tårarna tillbaka, för att jag är nog jätteglad över det här.
Vi var också väldigt glada här med Jenny som sitter och ler mitt emot mig.
Min son, ja, Tranström är nog ljuvlig.
Och hans ljuvlighet har också satts i en formulering som Svenska Akademin gav. Jag har inte hört den själv ännu, så att, och kanske många av andra inte heller. Så vi ska ta och höra upp varför Thomas Tranström fick det här priset i år.
Ja, god middag allesammans och välkommen till Svenska Akademin. Vi har nyss avslutat vår sammankomst och där beslutar vi att Nobelpriset i litteratur år 2011 ska tilldelas Thomas Tranström. Ja! Motiveringen lyder så här: för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga. And in English, the Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded the Swedish poet Thomas Tranström because through his condensed, translucent images he gives us fresh access to reality. Tack så mycket.
Ja, det här var väl en ganska typisk Svenska Akademins formulering, inte sant?
Ja, men det var det väl.
Ack så sann. Mattias Roselund, vad säger du?
Nej, jag tänkte bara säga att det lät ungefär så i studion också, som det lät i börssalen, när de tillkännagav
Tranströms. Ja, visst, vi jublade.
Varför jublar du, Anna?
Jag jublar för att han har haft en tankens klarhet, ett ordens klarhet. Och för 20 år sedan redan när jag blev bekant, jag har alltså inte ägnat mina senaste 20 år att Tranströmer, så får säkert vatten jag inte. Men jag slogs av att hur lätt det var att närma sig hans diktning. Hur han har alldeles otroliga bilder. Och hur man kan ta dem till sig även som 15-åring eller som 75-åring. Han är en allålderspoet, skulle jag säga.
Jenny Wikström, du nickar också här i Åbo.
Ja, jag nickar. Jag kommer ihåg när jag som någon gång i högstadiet läste en dikt av Thomas Tranström där han beskrev tillvaron som en stor hall med massa valv. Och en sån här liten rad ur den här dikten så går, tror jag så här ungefär, att du blir aldrig färdig och det är som det skall. Och då var jag sådär att yes, tack Thomas. Jag kände mig hemma i hans dikt.
Du tänkte att hans bilder på något vis, förtätade bilder, blev för dig en tillgång till verkligheten kanske?
Ja, alltså de här motiveringarna är alltid lite abstrakta, men att ökad tillgång till det verkliga, det var fint.
Mattias, vi avbröt dig lite.
Ja, nej, jag ska bara säga att jag tycker det är väldigt kul att det var en lyriker, en poet som som tilldelades priset i år. Det har inte hänt sedan 96 var det väl när polska Wisława Szymborska tog Nobelpriset då. Men om jag får förebåda lite kritik här mot det här beslutet, så de tre senaste nordiska Nobelpristagarna har ju de facto varit svenska. Det senaste var Harry Martinsson och Öyvind Jonsson som delade priset 1974. Och det här kan kanske vara lite kontroversiellt.
Vad kan man sådär allmänt säga om det här valet? Du var redan lite inne på det. Det var kul att det blev lyrik i år. Hur placerar sig Tranströmer så här? Om man tittar på vem som har vunnit på sistone.
Ja, när vi diskuterade här i studion lite förra sändningen att de fem senaste pristagarna så har varit sådana utpräglade romanförfattare och väldigt så här breda epiker. Så därför tycker jag att det är kul att Tranströmer som vi har tippat senaste 10 åren åtminstone, som han varit sina ständig favorit. Så på ett sätt kanske det var lite väntat också att han skulle få det här priset.
Jo, jag tror att fast det kan tänkas vara kontroversiellt att akademin belönar en svensk, så tror jag att akademiledamöterna inte ska kunna sova gott om natten om man inte skulle ha gett det här åt Thomas Tranströmer nu. För att han är så pass stor, och just det här att han också är översatt till så många språk,
som språk,
över 50 språk. Så att han är också en jättestor förebild och en inspiratör för framförallt svenska, finlandssvenska lyriker, men också runt om i världen och Nordamerika kanske speciellt. Där finns hans goda vän och också i samma modernistiska anda skrivande Robert Bly. Och en bok som har getts ut av dem är också deras brevväxling. De är verkligen så här goda vänner.
Mattias, du är litteraturvetare men också bloggare och väldigt aktiv på social media. Har du hunnit kolla på till exempel Twitter? Jag såg att det var någon som frågade om man ska använda hashtag TT nu för att tala om Tranströmer. Så det går ju snabbt. Men
det har inte ännu kommit TT vad jag har sett i alla fall. Men det finns ju ett enormt flöde av sådana här mikrobloggsinlägg på just Twitter. Och det är nog likadana utrop på Twitter som vi hade här i studion och också i Börshallen. Att det verkar som de flesta är väldigt nöjda med Tranströmer som ny Nobelpristagare.
Speciellt om man följer mycket svenskar och så här, så märker man att de är glada.
Ja, precis. Det har inte hunnit komma så mycket på bloggarna ännu. Det tar ju lite längre på bloggar att skriva än på Twitter, men några bloggare i Sverige har nog redan hunnit utbrista hurra hurra på sina egna bloggar. Till exempel bokhora.se har skrivit redan ett kort inlägg där de skriver att det blev just Tranströmer.
Det skulle kanske vara sak att höra lite hur Thomas Tranströmer skriver. Om allt går som det ska så har vi Alexandra Häggman på ett bibliotek i Helsingfors, och hon borde ha fått med, samla på sig lite Tranströmer lyrik med avsikten att läsa ur de här böckerna. Hur är det, Alexandra?
Ja, jag sitter här och bläddrar i Tranströmers Den stora gåtan. Och här finns vanliga dikter och, om man kan säga så, också en haiku-dikter. Mesta. Och jag tänkte läsa upp några för er så ni får ett smakprov. Och då har vi en som heter Fasader. Vid vägs ände ser jag makten, och den liknar en lök, med överlappande ansikten, som lossnar ett efter ett. Teatrarna töms, det är midnatt, bokstäverna flammar på fasaderna. Det obesvarade brevens gåta sjunker genom det kalla glittret. Det var en av Tranströmers dikter.
Ta nu en till.
Ta en till här, ja. Ta den här som heter Snöfaller. Begravningarna kommer, tätare och tätare, som vägskyltarna när man närmar sig en stad. Tusentals människor blickar i de långa skuggornas land. En bro bygger sig långsamt, rakt ut i rymden.
Tack, Alexandra. Vi ska senare i sändningen fördjupa förståelsen för Tranströmers lyrik, hans författarskap, vad han skriver om, hur han skriver och så här. Men vi ska också till ett annat bibliotek i Vasa alldeles strax. Gunjard, är det någonting ni vill säga ännu innan vi låter Jessica Morni rapportera lite kring stämningarna på Vasa stadsbibliotek?
Jag skulle kunna säga om Thomas Tranströmer just det här att han är faktiskt den bland de mest ärliga och rakryggade lyriker man kan tänka sig. Och han har någonting, förutom det här det som nämns i motiveringen om hans bilder, och det är ju inte metaforer egentligen. Han har kanske mera metaforer i början av sitt författarskap. Sen har han mera bilder som liknar ett slags arkitektur egentligen, som är totalt Tranströmersk. Och han har det som man kan säga att en slags profan mystik. Han närmar sig tillvarons gåtfullhet hela tiden, men han är aldrig konfessionell. Och sen är han också mycket, mycket i världen. Han har skrivit mycket resedikter. Resan är viktig och rörelsen. Han har skrivit till exempel om hotellrum, hur hotellrum är både hemma och borta samtidigt. Han har också skrivit om hur man kan vara både ute och inomhus och utomhus samtidigt. Han vidgar alltså ögonblicket, han vidgar världen och han vidgar just på det sättet som en Nobelpristagare ska göra. Han vidgar vår syn och hörsel, han vidgar våra sinnen. Och sen har han ju också som sitt starka numera, eftersom han fick en stroke för länge sedan, så musiken är jätteviktig. Och musik finns också i de här dikterna, Mattias.
Ja, jag skulle säga bara det som kortast här ännu, att vi talar förra sändningen om just om lyriker, poeter. Det skulle vara roligt att någon poet får eller bli tilldelad pris. Och vi talar lite om John Ashbery, den här nordamerikanska poeten. Han är en väldigt svår poet. Han har väldigt svårt att så här långa strofer och ganska knepig att komma in i. Men då måste man kanske säga det också för lyssnarna att Thomas Tranströmer, han har en sån här på novellverk. Jag har inte läst så väldigt mycket av honom, men han verkar ha sån här ändå, det är enkelt att komma in i hans diktvärld. Han är inte en komplicerad poet på samma sätt som till exempel Ashbery. Har jag fel i det här?
Nej, han har konkret gestaltning. Ja. Men han är absolut inte kanske så enkel. Men han är lättillgänglig om man ger sig hen.
Ja, men alltså enkel i ett positivt ordalag.
Ja. Jenny, vill du här i Åbo säga någonting? Jag vet att du sysslar, eller ja, du har recenserat lite lyrik här för oss och också läst väldigt mycket lyrik. Jag menar, om man bara funderar så allmänt kring just att det blev en lyriker som fick det här priset.
Det är nog glädjande nyheter, tycker jag. Det är nog, romanen är så tillgänglig, eller det känns så där som att romanen är jättetillgänglig. Man kan liksom, det är lättare att läsa romaner. Och lyriken förtjänar liksom en liten kick uppåt nu. Och den får det säkert med det här. Just också därför för att Tranströmer som lyriker är så tillgängliga. Och han har ett språk som man lätt kan komma in i, fastän hans tematik är jobbig och svår.
Bra, nu ska vi vända oss till Vasa stadsbibliotek, där Jessica Mårni är på plats tillsammans med, ja, kanske det bästa att du själv presenterar vem du egentligen har där, men vi ska titta lite på hur ett sånt här val påverkar biblioteket, vad man kan säga om hur folk lånar när någon vinner ett Nobelpris i litteratur och så här. Varsågod, Jessica.
Tack. Innan jag presenterar de personer vi ska prata med här, så ska jag berätta att när jag kom hit så satt personalen redan och såg på tv och väntade på det här tillkännagivande, och sen när det blev klart vem det var så sprang de vet i datorn och kollade upp, men att de visste redan att Thomas Tranströmer, då finns det en hel del titlar här. Och sen så gick vi upp och kollade här lite mer och satt fram en massa böcker. Så nu redan finns det här framme på bordet riktigt synligt, en del av hans utgivning. Och jag hörde en man här som kom väldigt snabbt och frågade att jaha, det blev Thomas. Så det finns redan i folks medvetande det här. Men nu vill jag höra era reaktioner. Vi tar Anna-Maja Koskimäs-Hellman här först. Hur reagerar du som bokmänniska, som arbetande på ett bibliotek, när du fick höra vem det var som fick det här priset?
Jag tyckte att det var roligt att det var en poet och att det var en nordisk författare. Det tyckte jag var kul. Också ur bibliotekets synvinkel, så då har vi någonting att erbjuda. Vi har en hel del svensk lyrik. Så att, så har...
25 titlar tror jag att det var som ni hade här.
Ja, och på flera olika språk också översatta, så att det finns någonting att erbjuda när folk kommer och frågar.
Mm. Ja, det finns till och med på persiska. Här har vi Lena Sandberg. Hur reagerar du?
Ungefär samma sak. Liksom, jag har inte läst hans dikter, men jag tycker att det är ett bra val ur bibliotekets synpunkt. Han är en produktiv författare. Som sagt, vi har 25 titlar. Vi har hans böcker också som talbok. Och nu ser jag att till och med noter kom det fram med hans namn.
Jag har en lång rad här på datorn som du tittar på nu på skärmen. Här på skärmen.
Ja, lyrikkören. Svensk poesi för blandad kör.
Och sen så ska vi prata här med Lena Paro. Kan du komma lite längre hit, Lena? Jag tycker att det bryter lite den här sändningen. Hör du hade en sån speciell inställning till det hela. Alltså, du var inte överraskad.
Nej, det var jag inte. Därför att vi kollar också alltid de här vadlagningslistorna på nätet. Och mitt i allt tidigare på förmiddagen så började han toppa listan. Så vi tänkte att aha, så är det. Äntligen i år.
Mm. Men annars var Bob Dylan en som ni trodde på, Bob Dylan?
Jag trodde på honom, jag vet inte, men att han var högst uppe på listan ganska länge, ett par dagar här. Så vi tänkte nog lite att men sen så blev det Tranströmer i alla fall. Vi har väntat på att han skulle få det i flera år och jag personligen hoppades flera år att de skulle dela det mellan honom och Bo Karpelaan. Men nu är Bo Karpelaan borta.
Ja, precis. Så. Hör du har jobbat i många år här på biblioteket. Hur reagerar folk? Som jag sa, vi hörde redan en som var här och sökte. Mm. Men inverkar det på lånandet vem som vinner priset, Nobelpriset?
Ja, det gör det. Beroende på vem det är och det där hur bekant författaren är hos folk så oftast är det nog att det tar någon minut så ringer telefonen och folk vill veta att har vi inne, har vi och på vilket språk. Och det där, jag minns att när, och vi minns säkert alla när Doris Lessing fick priset så var böckerna borta i ett hus.
Mm. Jag ska fråga dig Lena Sandberg också att vilka av de som har fått det här priset har varit populärast?
Nu skulle jag säga att det var Doris Lessing. Ja, och det, liksom, det dröjde faktiskt liksom att ett halvt år efter det där priset frågade efter Doris Lessings böcker. Så att det var inte bara en sån där dagsfjäril.
Det satt i lite.
Pamuka är också en sån författare.
Mm. Det här då, att finns det sådana som lämnar olästa fast de får priset att som uppfattas för svåra?
Ja, det var en svår fråga. Jag måste nog...
Vi måste byta här, vi ska byta till Lena Paro.
Alltså ett bra exempel är ju Harold Pinter, men att det berodde ju närmast på det där att han är en pjäsförfattare, alltså en teatermänsa och man är inte så van kanske att läsa pjäser. Men ja, nu, jag vet inte, sen Clésio kanske det han lästes nog, men sen det tog slut ganska snabbt sen att det där kan bero förstås på att folk hade läst redan tidigare. Men att som Lena sa så med Lessing så tog det länge, folk fortfarande läser henne.
Mm. Till sist ska jag fråga dig Anna-Maja Koskimies-Hellman, hur länge tar det innan du har Thomas Tranströmer på ditt nattduksbord?
Ja, där står en ganska hög trave redan, men jag tror att det är klart att jag måste gå tillbaka till, jag har läst honom under studietiden, men jag måste gå tillbaka till de texterna och se vad som är, om jag kan se dem med nya ögon.
Mm. Och med det avslutar vi härifrån Vasa stadsbibliotek. Här har jag ännu någonting, vad vill du säga Lena?
Att du ska läsa några rader av den här dikten.
Jag tror jag gör det sen. Vi läser här i sändningen också. Jag stannar kvar här en stund och läser lite av årets vinnare, årets Nobelpristagare.
Det tycker jag att du ska göra, Jessica Morni. Tack för den rapporten från Vasa stadsbibliotek. Jag är Gunnjärd Wikholm i Helsingfors. Nu har jag hunnit fundera lite på Thomas Tranströmer vidare och det där, vi har också lite folk på telefontråden som är redo att det där kommentera det här roliga valet.
Ja, innan det så skulle jag vilja säga att trots att man borde vara missnöjd med att det igen var en man från Europa och det till och med en svensk, så kan man ju vara väldigt glad över att det var just den här mannen som fick det. Och det besvärliga kommer ju för honom att bli att han fick en stroke alltså 1990, så han kommer inte att kunna ge alla de intervjuer som man kommer att riva honom i armen för. Men han har själv skrivit på en lapp efter detta, och det här läser jag ur Staffan Bergstens bok som utgavs i april till hans 80-årsdag. Att man behöver inte veta något om en författare för att läsa honom. Om somliga författare, till exempel Strindberg, vet man alldeles för mycket. Om andra, till exempel Shakespeare, nästan ingenting. Shakespeare blir inte sämre för det.
Och det kan man säga om Tranströmer att i den här tiden där brede pik och romaner som är 800 sidor och människor som skriver inte bara 800 sidor utan som en Knausgård, jag vet inte, tusentals sidor om sitt liv, så är det här en sån total kontrast. Det här är då lyriken när den är som renast och mest sparsmakad, kan man säga. Tranströmer har inte gett ut så många böcker faktiskt, det är inte knappt mer än en handfull. Och ingenting egentligen har han skrivit sen då början av 90-talet när han fick sin stroke. nu spelar han med en hand piano och musiken är det som håller honom igång. Men han har nog på tal om intervjuer varit mycket med omkring, han är på matinéer. Han är förvånansvärt alert och med. Det som jag skulle vilja säga om honom just när, om man tänker på människor som inte har läst och kanske har fördomar mot lyrik och säger så här att det är svårtillgängligt. Så det här finns hemskt mycket sånt här aforistiskt att hämta och som har blivit också nästan som ordspråk i det där hos oss i Sverige. Han skriver till exempel en mening som liksom många i hans författarskap kan ha ett slags drag av förebådande. Innan han får sin stroke så skriver han mycket om sånt här om tystnad och så här, och han har skrivit att du slipper dö om du kan spela. Så att det är en sån här, och sen tror jag en av de här mest kända korta dikterna, det är ju Det vilda torget 1983. Så där finns också ett slags sån här aningar och det är inte spekulativt tycker jag, utan det är ganska så där snyggt livshantering. Han skriver att mitt i livet händer att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter, men kostymen sys i det tysta. Det här är tror jag bland det mest transströmmerska som jag kan hitta så här nu, för jag är ju lite darrig i händerna, för att jag kommer ju ihåg att när jag intervjuade honom, och det var faktiskt ett halvår där han var i Karis innan han fick den här stroken. Den intervjun finns någonstans på det där litteraturens säng som inte nog var mera. Men just den här mannen och människan och dikten, att han är mycket anspråkslös. En rutig kavaj och sandaler på fötterna och ett mycket uppriktigt sätt att förhålla sig.
Ja, uppgiften om telefonsamtal stämmer inte riktigt av diverse tekniska orsaker, men vi tog det ha lite Tranströmer inspelad också, så att vi ska kanske höra vinnaren själv.
Allegro. Jag spelar Haydn efter en svart dag och känner en enkel värme i händerna. Tangenterna vill, milda hammare slår. Klangen är grön, livlig och stilla. Klangen säger att friheten finns och att någon inte ger kejsaren skatt. Jag kör ner händerna i mina Haydn-fickor och härmar en som ser lugnt på världen. Jag hissar Haydn-flaggan, det betyder vi ger oss inte, men vill fred. Musiken är ett glashus på sluttningen där stenarna flyger, stenarna rullar. Och stenarna rullar tvärs igenom, men varje ruta förblir hel.
Så Thomas Tranströmer. Jaha. Nu visst lite musik också. Det där, ja, jag tänkte att man kanske lite kunna fundera kring det här priset ytterligare. Det har ju varit rätt politiska författare som har vunnit det här litteraturpriset under de senaste åren. Vad kan man säga om Thomas Tranströmer? Är han politisk, är han existentiell, eller liksom, hur ska man karaktärisera honom?
Nu är han väl existentiell, men alltså politisk är han väl inte. Han är just sådär på något sätt allmängiltig i sina bilder och i sitt språk. Men vi har ju här nu, ja, som du sa, så till exempel Vargas Llosa förra året så fick ju priset på grund av att han hade beskrivit då, liksom, Sydamerika i kris. Och så har vi då å andra sidan, liksom, kanske nu direkt politiska, men ändå till exempel Jelinek och Elfriede Jelinek och Herta Müller som beskriver jättesvåra politiska landskap. Också sådär, sådana som finns i hemmet och inne i det lilla rummet. Så här, som har då kontroversiella, liksom skriver kontroversiellt. Men Tranströmer är väl då inte särskilt kontroversiellt. Han är just, alltså om man är tonåring till exempel. Jag skulle säga att om det är någon tonåring som lyssnar på den här kanalen, så läs gärna lite Thomas Tranströmer. Alltså fastän lyrik kanske inte då heter ditt gevit, men läs lite Thomas Tranströmer, för han är faktiskt, alla kan ta emot honom. Och det är ju, jag menar, kontroversiellt, okontroversiellt.
Jo, jag kan tillägga om det här politiska kontroversiellt eller inte, så faktiskt då hade det funnits, och det var ju då på 60-talet när man då ansåg att också lyriken skulle stå i samhällets tjänst och så här. Så han fick ju verkligen mycket hård kritik från kollegor och olika människor för att han inte tog ställning direkt, alltså för eller emot. Men han är just trogen lyriken på det sätt som Adonis, en annan då ständig kandidat, har sagt att den kan inte stå i, varken i religionens eller revolutionens tjänst. Och det tycker jag, just det här jag menar när jag har sagt också här, att Tranströmer, han har inte gett vika för de här påtryckningarna utifrån. Så att han var på det sättet kontroversiell när han skrev om man säger så kan man faktiskt säga det, att när han skrev om naturen, existensen, om varat och om liksom sprickorna mellan olika delar av tillvaron. Han tränger in i de här springorna, som han säger att ett brev sticks in under dörren till dig, och det är ett brev som du inte vet vad det står i det. Och sånt. Han var kanske lite för mycket av en mystiker den tiden, som man skulle vara revolutionär. Så att han har varit kanske kontroversiell, men nog inte annat än i Sverige, tror jag.
Mm. På Facebook läser jag en kommentar, nämligen av poeten Ralf Antbacka, som skriver: bra val, rätt val. Och nu är Ralf med oss per telefon. Hur reagerar du, förutom då det här är utskrivet här på Facebook, på den här nyheten, Ralf?
Jag reagerar väl med förvåning i viss mån. Alltså, han har ju varit en ständig kandidat, men så pass länge att man nästan börjar tro att han aldrig kommer att få det här priset. Så att jag är väldigt glad och nöjd att han fick det. Han är definitivt en poet som förtjänar det.
Vad tycker du att gör honom till en poet som förtjänar det av alla poeter?
Han är naturligtvis en språklig mästare. Men han har en kvalitet som är ganska sällsynt också. Att han skriver poesi som kan tala till en, ska vi säga, vanlig poesiläsare, man kan tala om en sån. Men samtidigt så är han en poet för poeter också. Så att det finns en slags bredd i hans poesi som det gäller, just det här att den är tillgänglig för många olika läsare och samtidigt har väldigt fina poetiska kvaliteter. Så att på det sättet jag tycker det är ett supert val.
Tack, Ralf. Ja, vad skulle man då kunna fundera, och språket är naturligtvis centralt i hans skrivande. Och vi har ju sagt en hel del om hans språk, men finns det någonting som är verkligen så här, ska man säga, unikt eller uttryckande för just Tomas Tranströmer? Vad säger ni där i Helsingfors?
Ja, jag skulle säga att det här, att tillvarons gåta hela tiden finns närvarande. Hans ord är till synes enkla, men har en dubbel betydelse, och det gör att man kan läsa dem på många olika sätt. Liksom all god poesi så finns det flera nivåer. Och när vi sitter här och bläddrar i böckerna så följer en liten kort dikt med ögonen, och den går så här: döden lutar sig över mig, ett schackproblem, och har lösningen.
Ja, döden är ju central ofta, men just på ett sånt här livskraftigt sätt. Han är inte dödsbesatt på något sätt, men han noterar att i existensen ingår döden som en sån här ofta ganska vacker och viktig fond, och sen är det livet som ska levas.
Mm. Och efter hans stroke 1996 så kom han ut med en diktsamling som har en av de vackraste titlar jag har varit med om. Den heter Sorgegondolen.
Och där är också musiken med, Venedig och musiken viktig. Mattias?
Ja, om vi återgår till den här nätrapporteringen och reaktionen på nätet, så var det någon som skrev här nyss att, på Twitter just, att världen kommer att vara glad att få lite annan svensk litteratur att läsa än deckare och millenniumtrilogin och de här skandinaviska deckargiganterna. Och det kommer vi vara väldigt glad för, att också nordisk poesi får mer synlighet.
På bibliotek i Helsingfors har vi Alexandra Häggman med några ord om Tomas Tranströmers liv. Du tänkte läsa upp någonting för oss.
Ja, det här är ur Minnena ser mig från 1993. Och just med tanke på det här att han känns just så här mänsklig och liksom humoristisk. Det är nästan lite som en dagbok. Så jag tänkte läsa lite av hans. Han har skrivit om sina tidigaste år i livet. Mitt liv. När jag tänker de orden så ser jag framför mig en ljusstrimma. Vid närmare betraktande har ljusstrimman formen av en komet med huvud och svans. Den ljusstarkaste ändan, huvudet, är barndomen och uppväxten. Kärnan, dess allra tätaste del, är den mycket tidiga barndomen där de viktigaste dragen i vårt liv bestäms. Jag försöker minnas. Jag försöker tränga fram dit. Men det är svårt att röra sig i dessa förtätade regioner. Det är farligt. Det känns som om jag skulle komma nära döden. Längre bakåt förtunnas kometen. Det är den längre delen, svansen. Den blir gläsare och gläsare, men också bredare. Jag är nu långt ute i kometsvansen. Jag är 60 år när jag skriver detta. De tidigaste upplevelserna är till största delen oåtkomliga. Återberättanden, minnen av minnen, rekonstruktioner på grundval av plötsligt uppflammande stämningar. Mitt tidigaste daterbara minne är en känsla. En känsla av stolthet. Jag har just fyllt 3 år och man har sagt att det är nu mycket betydelsefullt att jag nu har blivit stor. Jag ligger till sängs i ett ljust rum och kliver sedan ner på golvet, oerhört medveten om att jag håller på att bli vuxen. Jag har en docka som jag har gett det vackraste namn jag kunnat hitta på. Karin Spinna. Jag behandlar henne inte moderligt. Hon är snarare en kompis eller en förälskelse. Det här var alltså en kort bit ur Minnena ser mig som Tranströmer skrev på 93. Jag tycker den är verkligt fin med det här. Hur han kämtar och liksom ser tillbaka på sitt liv och känns jättemänsklig.
Tack Alexandra. Avslutningsvis, vad kan man säga om det här valet av Thomas Tranströmer som Nobelpristagare i litteratur utöver det som vi redan har sagt under den här halvtimmen här i Kulturtimmen?
Jag skulle kunna tillägga en liten sak på basen av den debatt eller debattunge som har funnits kring Thomas Tranströmer i svensk press för inte så länge sedan. Det var Åse Berge, författare och debattör, som har skrivit om Tranströmer att han är kanske för given och han har för mycket metaforer och bilder. Och så här. Så hon har varit lite kritisk, så vi får se hur man förhåller sig från den här lite kritiska sidan nu när han har fått Nobelpriset. Men jag vill citera en rad som på något sätt tycker jag för mig täcker det han är. Han säger att jag ärvde en mörk skog, men idag går jag i en annan skog, den ljusa. Och idag måtte det väl vara en av de ljusaste dagarna i Tranströmers liv.
Tack Gunnjärd Wikholm, tack också Jenny Wikström, Mattias Rosenlund och Anna Dönsberg. Ja, vi ska avsluta det här Thomas Tranströmer avsnitt av dagens kulturtimme med Balakirevs drömmor, hemligheter på vägen.
Balakirevs dröm, 1905. Den svarta flygeln, den glänsande spindeln, stod darrande mitt i sitt nät av musik. I konsertsalen tonades fram ett land där stenarna inte var tyngre än dagg. Men Balakirev somnade under musiken och drömde en dröm om tsarens droska. Den rullade fram över kullerstenar, rakt in i det kråkkraxande mörka. Han satt ensam inne i vagnen och såg, men sprang ändå bredvid på vägen. Han visste att resan hade varat länge och hans klocka visade år, inte timmar. Det var ett fält där plogen låg och plogen var en fågel som störtat. Det var en vik där fartyget låg, infruset släckt med folk på däcket. Droskan gled dit över isen och hjulen spann och spann med ett ljud av silke. Ett mindre krigsfartyg, Sevastopol. Han var ombord. Besättningsmän kom fram. Du slipper dö om du kan spela. De visade ett egendomligt instrument. Det liknade en tuba eller en fonograf eller en del av någon okänd maskin. Stelrädd och hjälplös förstod han. det är det instrument som driver örlogsskeppen. Han vände sig mot den närmaste matrosen, tecknade förtvivlat med handen och bad: gör korstecknet som jag, gör korstecknet. Matrosen stirrade, sorgset som en blind, sträckte ut armarna, huvudet sjönk ner. Han hängde liksom fastspikad i luften. Trummorna slog, applåder. Balakire vaknade upp ur sin dröm. Applådernas vingar smattrade i salen. Han såg mannen med flygeln resa sig upp. Ute låg gatorna mörklagda av strejken. Droskorna rullade hastigt i mörkret.
Thomas Tranströmer läste Balakirevs dröm, och Thomas Tranströmer vann alltså, eller fick alltså tilldelades Nobelpriset i litteratur år 2011.